Vi har badat i iskallt älvvatten, cyklat på frusen is, ridit häst längs lummiga skogsstigar, paddlat kanot i motvind på Vänern och frågat oss hur naturen kan vara återhämtning och vad man ska göra av sitt bajs på vandringsleden. Ute med P1 är programmet där vi möter människan i naturen. Och idag ska vi åka på en resa från Sjöbo i söder till Harads i norr.
Men vi kan börja göra oss i ordning och låsa upp, så ska vi så småningom röra oss ner.
Ja.
Vi börjar under jord i Jämtland. Där träffar jag biologerna och fjällledarna Kattis Amundsson och August Alvtegen Lundgren som bor i byn Stora Blåsjön, bara några kilometer från den norska gränsen. Där är de guider i Sveriges längsta grotta, Korallgrotten, som är 6 kilometer lång.
Jag ser en timring runt om mig och jag ser hur himlen försvinner nu. Vi säger hejdå till dagsljuset.
Kryp liksom på knä och armbåge.
Ja.
Och så backar du bara bak här. Jättebra, så bara fortsätt backa.
Oj, oj, oj.
Yes.
Ja, men snyggt. Nu är du ju nere.
Till slut har vi kommit så långt att dagsljuset inte längre når in. Vi sätter oss ner. Marken är fuktig och vi får huka oss för att inte röra vid formationerna runt om oss som kallas facetter. Det är klaustrofobiskt och spännande.
Människor är ju alltid väldigt fascinerade över det som är okänt och det som vi inte kan så mycket om. Och jag tror ändå att grottor, det motsvarar ju verkligen det. Det är ingenting som vi normalt befinner oss i. Det är mörkt, det är kallt och det är väldigt mystiskt. Och just det här att vi inte vet hur det ser ut i nästa tunnel eller vad som kommer, det tror jag fascinerar väldigt mycket, och samtidigt som det kan vara skrämmande.
Vad skulle du säga liksom speciellt med den här grottan då, jämfört med andra grottor i Sverige?
Ja, den är ju Sveriges längsta grotta, så det är väl det som är mest liksom unikt. Men sen också kalkstenen här, den är ju väldigt, väldigt ren. Det är 98%, så det är nästan bara kalk och inget annat. Du ser ju här i lagren, du ser som vissa strimmor här med andra bergarter som kommer in. Men annars är det väldigt, väldigt ren kalksten.
Mina känslor är ju liksom, det är både fascination och det är enorm skräck. Men det är häftigt att vara nere och det känns som att om man bara ska vara tyst här och lyssna på vad det är vi hör, så är det ju ingenting.
Nej,
det är just, väldigt tyst.
Just vid den här tiden på året också, när vattnet börjar frysa, så hör vi ju inte ens droppande ljuden. Utan det är det som jag tycker är så häftigt med att vara inne i en grotta så här. Det är helt mörkt och det är helt tyst. Så sitter du här och bara är för dig själv och bara försöker lyssna någonting. Det är verkligen, det är nog väldigt, väldigt få platser som man kan hitta den här tystnaden. För mig är det en väldigt rofylld känsla av att vara i den här miljön. Att det är liksom, och man vet alltid, när man varit här några gånger, man vet alltid att det är så här. Det är ingenting som förändras. Det är liksom, många saker i världen ändras hela tiden. Men just det här är liksom, det känns som att hit kan man alltid komma och det är detsamma. Det som kallas för karstlandskap, där kalksten och vatten formar landskapet, är ju geologiskt sett väldigt förändringar. Det händer saker hela tiden. Så ur geologisk synpunkt så är det ju här ett otroligt föränderlig miljö. Men för oss människor så är det väldigt, väldigt stabilt. Under vår livstid så händer det inte så mycket. Man kan se hur det förändras i marken, och där vattnet rör sig händer det saker hela tiden. Men det är liksom, där det inte vattnet finns, där händer det ingenting. Och där är allting helt stilla.
Wow, det är så extremt varmt. Alltså, isen håller på att lägga sig nu.
Ja.
Ser du det?
Alltså det är skönt. Ja.
Det är lite som här. Jo, här.
Ja,
alltså, så skönt.
Det simmar ju som rakt ut.
Ja, det är varmt just där.
Jo, precis. Här ska vi stanna.
Ja.
Vi ska röra oss vidare ovan jord men under ytan. Det sägs att du blir piggare, sover bättre och klarar kylan bättre om du tar ett dopp på vintern.
Iva Lundström och Tina Enqvist, de badar året om och menar att det här påverkar dem på djupet.
Om man är stressad över saker, så du kan ju inte, när du badar så kan man inte tänka på det. Och liksom allting det försvinner. Och man är ju bara här och nu. Det går som inte att hålla på och bekymra sig om massa när man är i vattnet. Och sen när man kommer upp så känner man sig ju som bara glad.
Båda menar att de blir pigga och glada av att bada. Men de märker också att deras känsla inför vintern har förändrats.
Jag har nästan aldrig långkalsonger på vintern. Det hade man ju alltid förut. Utan det är ju liksom, ja, ska man åka skidor eller det underställ jag har i så fall. De gånger som jag har det. Men aldrig liksom till vardags har jag det.
Mm. Så är det för mig också. Att jag har ju lärt mig att tycka om vinter jättemycket mer. Och man blir ju som, så peppad när det kommer så här mycket. Ja, nu blir det riktig känsla i allt på något sätt. Även utelivet annars. Inte bara badet utan... Och just det att man bryr sig inte om kylan. Precis. Man tänker att ja, men jag fryser lite om henne. Och vad spelar det för roll? Alltså lite så har det blivit.
Nej, det har ju blivit någonting att se fram emot vintern. Och liksom se allting som är positivt med det. Men både att åka skidor och sånt också. Jag har en helt annan känsla för vintern nu än vad jag hade tidigare. Då var det mer det här att nej, nu snöar det, nu blir det kallt igen.
Och så ska man bara skotta, man såg bara de här nackdelarna. Ja, äntligen får man skotta lite.
Ja, men, och det är för att ni vill inte bada, det är ni övertygade om. Att det...
Ja, det är ju sen jag börjar inte bada. Jag börjar tänka annorlunda om vintern. Att man kan längta efter det.
Många mår bra ute i naturen, antingen genom att bada i en iskall älv eller bara testa på olika aktiviteter ute i friska luften tillsammans med nyfunna vänner. Det har man gjort i Sjöbo i Skåne. Therese Rosenqvist, arbetsterapeut och barnledare inom friluftsfrämjandet, hon startade ett projekt som hjälper långtidssjukskrivna med psykisk ohälsa att komma ut i naturen.
Jag tror jag har någon som styr bra här bak.
Går det bra?
Ja. Jag har styr man där bak.
Alltså det har blivit jättepositivt. Vi var ju lite sådär i början, hur ska det gå, hur mycket ska de orka? Och kanske framförallt så tänkte vi att de kanske inte vågar prova. Utan vi gick ut med att vi anpassar alla aktiviteterna utifrån de som är med. Men det har ju varit jättepositivt att alla har vågat testa saker. Sist när vi skulle klättra och köra mountainbike som mountainbike så tänkte vi att det är nog inte så många som testar mountainboardsen, för det är ju ändå rätt läskigt att köra ner för backen. Alla testar. Och någon liksom bara så här full fart ner för backen. Vi bara hoho. Men det har varit superhäftigt. Och framförallt att se hur den sociala biten, de som vanligtvis har svårt att knyta kontakter, att när man är i skogen så blir det ett annat... Det blir liksom mer naturligt. Och orkar man inte för stunden så går man ifrån. Och det märks inte så tydligt att någon försvinner. Utan det är okej att någon försvinner och kommer tillbaka igen. Och att de har träffats utanför det här projektet, vilket också är liksom något som de inte vanligtvis gör. Men då blir det att man träffas i skogen och träffas på neutral mark.
Och för dig då, som är grundaren till just det här projektet här i Sjöbo, hur känns det för dig när du ser effekten av året?
Det är så himla häftigt. När vi var ute i januari så hade vi fullträffat, lyckades få snö i Skåne och i vår skidbacke. Så då var det någon som fick prova att åka skidor för första gången. Och en av deltagarna hade då precis varit inlagd på psykiatriska slutenvården för självmordsförsök. Och var liksom så långt ner i Skåne han kunde vara. Men valde att följa med i alla fall för att sa att nej, men det är så jobbigt, jag vågar inte gå ut för jag har så mycket... känner mig förföljd. Så sa jag, men vill du följa med ut i alla fall? Ja, jo, men det vill jag. Och bara där att ta steget, att det lockar så pass mycket att fastän jag känner mig superförföljd så vill jag följa med. Och det slutade med att alla askar var där vi körde pulka race liksom. Och sen så sa han, det här var ju förlösande att vara med på detta fastän jag mådde så kass när jag kom hit.
Och för Bente Serup som har varit med sedan starten så har det här gjort skillnad.
Jag märker bara att jag slappnar av. Jag har svårt för att slappna av, att detta har gjort att... Och äntligen kan jag få lite andas.
Det gör skillnad för dig i alla fall?
Ja, det gör jättestor skillnad för mig. Ja, det är nästan som att vända på en handske, tycker jag.
Hur menar du då?
Jag var nästan så, orkar jag verkligen detta? Men sen när jag väl tar mig att nej, men jag vet ju att det blir bra sen efteråt. Och då kan man också känna, yes, jag orkade, jag tog det och det var ju positivt.
Det här med att naturen kan göra skillnad i ens liv, det vet också vildmarksförfattaren och flugfiskeprofilen Gunnar Westrin i Råneå utanför Luleå. Han gick till och med så långt att han valde att bosätta sig efter var fisken fanns.
När jag kom hit för många år sedan som nybakad lärare, så dagen innan jag började skolan en söndag, så fick jag en vacker här på en torrfluga här mitt i byn. Och då tänkte jag så här, en by, en fin skola, en älv som är outbyggd. Och mitt i byn så kan man stå och fiska här på fluga. Här stannar jag. Och det har jag gjort. Så länge den är outbyggd har jag stannat kvar. Men flugfisket har fluktuerat lite grann genom åren. Men så länge vi hade det som ett skolämne på skolan, då var vi först i Sverige. Då hade vi jättemycket ungar som var här nere och fiskade. Så det var ju skitkul, va?
Och det var på ditt initiativ?
Ja, det var mitt initiativ. Ja. Jag är den enda lärare som har lyckats lura en rektor att sätta en flugbindning på skolschemat. Så att, det är jag lite stolt över.
Och nu när vi pratade, vi står ju här vid Råneälven och du fiskar. Och din mössa som är väldigt typisk dig, den är ju regnbågsfärgad. Ja. Den har jag sett på bilder och filmer som du har gjort. Ovanpå den så sitter det nu en liten insekt som jag blir nyfiken på. Jag vet inte hur jag ska få ner den. Om du kan ta av din mössa lite försiktigt. Om vi kan se om det är någon...
Flög den?
Nej, den sitter.
Kan du förklara den först och främst?
Ja, nu ska vi se. Jag skulle tänka att det ser ut som en gräshoppa.
En gräshoppa?
Mm. Jag är inte superbra på insekter.
Det var lite intressant. Säg, lyfter den då?
Lyft. Nej, den är kvar. Vad är det där för någonting?
Oj, jösseligen. Nu måste farbror ta på sig glasögonen igen. Det här förstår du. Det här är den minsta varianten av en bäcksländer. Som egentligen kommer tidigare än dagsländerna. Kommer alltså när, de kan till och med krypa upp på isen när man pimplar. Och det här är en utvecklad... När den kom upp på vattenytan, då såg den likadan ut som puppa. Men den hade skal. Men nu är den färdig, så det. Och nu är det en vinge på den där.
Den är mörk, helt svart, väl?
Det är den minsta bäcksländan som finns. Det finns en stor också som kommer på sensommaren. Och den som kommer på våren, den är lite större än den här. Sen kommer den här på sommaren som är den minsta. Så det finns... Det finns ganska många varianter på bäcksländer. De använder vi ibland när vi fiskar också. Men när vi är ute och fiskar och ser bäcksländer så är det ofta kring midsommar. Före midsommar i fjällen. Sen försvinner de ett tag. Jo, så det är en bäcksländer. En liten igen. Hej då!
En annan som längtade till naturen och särskilt skogen. Det var Jessica Sanne som för 14 år sedan köpte en gård alldeles vid kanten av Tivedens nationalpark. Som nu är hennes hem och arbetsplats. Och här bor hon med man och barn, hundar och hästar.
Jag tror att min liksom puls går ner per automatik när jag har en häst under mig.
Men när du kommer iväg själv då med din kompis som du nu har fick ta med dig ut så här, blir det att ni kör riktigt sådär galopp genom?
Ja.
Fort som attan genom skogen.
Då fulrider vi. Alltså bara...
Är det som man säger om det?
Nej, men alltså jag har behov av att känna mig... Helt och fullt levande och inte bara i huvudet.
Jag får veta att jag ska ha bra hållning, spänna magen, ha axlarna nere och vara avslappnad. Hästen känner om jag spänner mig. I början känns det här omöjligt att inte spänna varje muskel i hela kroppen. Tänk om hästen gör någonting oväntat och jag ramlar ner. Men ganska snabbt börjar jag förstå vad Jessica pratar om när hon säger att hon blir lugn när hon sitter på en häst. Min kropp, den rör sig i takt med hästen, det guppar när den går på den snåriga stigen. Och är det uppförsbacke, ja, då ska jag luta mig fram, och går vi neråt ska jag luta mig bak. Känslan av att vandra och känna marken jag går på utan att ta i den är speciell. Nu kan jag ju faktiskt se omgivningen utan att behöva tänka på var jag sätter mina fötter.
Nu har jag ju lite sjå med att spänna mina magmuskler och lyfta fram när vi går uppåt och ner. Ja. Men det är ju ändå det är ju som att se naturen på verkligen från ett helt annat perspektiv. Mm. Bokstavligt talat.
Och sen eftersom man måste fokusera på det fysiska också, så blir det en helt annan avkoppling för hjärnan. Man har helt enkelt, det blir en mindfulness. Om man jämför med vandring där du kan gå och fundera på vad du ska laga till middag. Det funkar liksom inte när du rider. Nu går du ner för det här igen.
Okej, nu ska jag luta bak och spänna magen.
Och det får inte gå fort. Alltså det ska vara, gå så långsamt som möjligt i nedförsbackarna. Och just det här, nu blir det lite. Jag är 40 mil med ridled. Och jag röjer ridled. Och så tänker jag, de här stigarna som är hemma,
ja,
att ja, men det kan jag ta nästa gång jag går till höghöjdsbanan. Tror du det blir gjort? Och så skäms jag varje gång jag går förbi där.
Alltså nu, om vi ska snacka trollskog och den här mossan.
Så här är den här gläntan här.
Så vackert.
Så är det som gjort för små barnfötter att springa omkring och tänka sig hur det var och var Ronja Rövardotter eller bröderna Lejonhjärta eller,
och det är ju
min allra käraste syster eller,
de här stenarna som också är mossbeklädda ser nästan lite grann ut som små troll eller figurer som man kan fantasin, det sätter ju igång någonting direkt.
Ja, och om man tittar närmare på de här stenarna så bor det ju ofta någon under dem, eller nära dem. Och då kan man fundera på vad det är. Och också, det är olika känslor liksom. Ibland så kan man känna sådär att man nästan kommer hem till någon när man kommer in i en sån här fullständigt mossbeklädd glänta. Nästan så att man kommer och stör och man vill knacka på. Och be om ursäkt, torka av sig om fötterna liksom, när man kliver på.
Det här programmet är en sammanfattning av hela året med friluftsprogrammet Ute med P1. Alla program går att lyssna på som podd och på sverigesradio.se. Och du kan se filmer och bilder från inspelningarna på sociala medier där vi heter som programmet. Nu ska vi fortsätta från Tivedens mossbeklädda skogar till Harads utanför Boden och Tallheden där Mikael Sorra har sitt gömsle för turister som vill komma riktigt nära vilda djur.
Det är nästan som det är trollbinden när man sitter. Man blir helt som uppslukad i det här. För det händer hela tiden något nytt. Och rätt vad det är, då kommer in något nytt och så far det. Och så säger man, rätt vad det är, då lättar hela gänget. Då flyger de upp allihop och då vet man att nu är det nog på gång.
Bara en sån sak som nu såg jag, en av korparna hade tagit en större bit från åten och for iväg och smaska på det några meter bort. Ja. Sånt där som man inte riktigt ser. Alltså nej, annars. Nej, om man, nej. Eftersom de floppar ju bara iväg när man kommer i närheten annars.
Precis, för här får du ju verkligt se. Och det är som kul att har vi nu tur att få se någon. Nu ska vi chansa på att vi får se örn nu innan det blir mörkt. Och då ska du få se, det är ganska kul att få se korparna, hur de håller på jäklas med örnen. De ska fara och dra ner stjärtpennorna och de ska hålla på och örnen han vevar på där. Och då tycker man att korparna här när de sitter, att det är ju en stor fågel egentligen, en korp. Men när det landar en havsörn eller en kungsörn här nere, då ser man att fruktansvärt vad majestätiska de är. Alltså de är ju helt otroligt stora och fina. Så nu säger nu flög den korp där. Jag har nu fan in bak i backen där, med en stor bit i näbben. Och den där biten, den gömmer man nu där. Så nu får han dit och så gömmer man undan den där och så fan. Och det är som att han vet exakt var han har satt den där. Och vem vet hur många bitar den där har varit och gömt. Det kan ju vara hur mycket som helst. Och så har han koll på det.
Det ämne som har varit allra mest efterfrågat av er lyssnare, det har varit friluftsliv med barn. Hur ska man få ut barnen i naturen? Hur ska man få dem att ha roligt och vad ska man hitta på när man väl är där? Familjen Junsell med pappa Andreas och mamma Elin har några tips.
Ja, jag tror faktiskt att vi är lite lata föräldrar.
Det tror man ju inte, det är inte det första man tänker.
Nej, men det är ju alltså för oss, nu har vi 4 barn och ibland vi är även kontaktfamilj till, via socialtjänst och så, här, så vi kan ha ganska många barn i omgångar. Och hemma så blir de mycket och överallt. Och jag menar, äta utomhus är ju så bra. För spiller man så är det inte något extra man behöver torka. Eller här finns det alltid saker de kan göra. Och man kan hitta på saker. Hemma så blir helt plötsligt leksakerna jättetråkiga. Eller vi har ingenting att göra. Så jag skulle nog säga att det börjar ju mycket så. Att vi upptäckte att det var väldigt mycket lättare att ha många barn och ha barnen med ut, och även barn som inte var så vana vid skog som har fått hänga med oss har det ju mycket lättare. De äter mycket bättre, de tar vad som bjuds och de tycker att det är kul att göra och
sådär. De är nöjda och trötta när vi kommer hem sen från det här, så är de ju liksom, då har de varit aktiva både fysiskt och mentalt och ja, är nöjda på ett helt annat sätt, upplever vi. Sen ska vi ju säga också att det är ju väldigt praktiskt där vi bor, som vi bor i Åmål, som har jag ska inte säga vildmark, men jag menar skog och hundratals sjöar på i stort sett cykelavstånd. Så att det blir, man kommer väldigt snabbt och lätt ut i naturen och kan ut och paddla och vandra och ta till sig det här. Så det är ju väldigt tacksamt.
Alla varnar ju så mycket för småbarnsperioden och det sliter mycket på relationer, och jag tror till och med att det finns forskning som visar att det är väldigt stort antal skilsmässor under liksom barnens första år och sådär. Och sen så upptäckte vi att, men vänta här nu, vi hamnar i ett annat läge, utan vi upplever att vi har tid. Sen tror jag att ska man leva så som vi, att vi tar ju ganska tillfället i akt ganska ofta att ge oss ut. Och det kanske syns i vårt hem. Så. För ska man göra i ordning saker och packa för en barnfamilj då med 4 barn som vi har med oss ut, då är det klart att det ser ju lite kaotiskt ut där hemma, men är alla nöjda och trötta och nöjda, liksom när vi kommer hem, då kan man gå och plocka det allt eftersom. Men det är ju ett, någonstans får vi ju inse att det är ett val vi har gjort, att där är vi långt ifrån perfekta liksom, utan vi har valt den här stunden istället. Och där är man ju väldigt olika, och jag tänker att det här har ju blivit ett intresse för oss mer än vad vi kanske trodde. Först var det som sagt en väg ut i att hur ska vi göra med alla barn, och vi har väldigt högljudda barn, så att det är mycket tjo och kim och sång och ljud, och det blir ganska mycket när man är allihop i ett hus eller lägenhet eller så. Så det var ju liksom vår väg ut, men sen upptäckte vi att vi uppskattade väldigt mycket och det blev ett intresse.
Det är skönt att pinna. Är det äckliga pinnar där?
Ja.
Men ännu så länge är det inte någon som protesterar särskilt mycket om att när ni ska åka ut, eller hur? Jag tänker alla barn kan ju också ha olika intressen, att det kan bli att det utvecklas åt det ena eller andra hållet.
Det är klart att det händer ju också om de är mitt uppe i en lek hemma med någonting eller sådär, och så helt plötsligt kommer mamma och pappa och säger nu ska vi åka, nu har vi packat färdigt allting, nu ska vi åka. Det är klart att det kan bli någon protest.
Du kan vänta ner på mig, så kan testa dem så. Ja, men samtidigt så är ju de är oftast med. Vi brukar, då får de vara med. De tycker att det är ganska kul att förbereda. Så får de, ja, vad ska vi ha med oss för mellis nu då? Det kommer vara sånt här väder. Vad tycker ni? Ska vi göra varma mackor? Ja, vad ska vi ha på då? Ja, men om vi åker handla, då får ni hjälpa till att göra. Och så står de och gör. Och då är det klart att då är de med och förberedda. Eller ska vi baka muffins så kan vi ha med oss imorgon om vi sticker ut eller sådär. Så att överraskar vi lite för mycket, då kan det bli lite så. Men oftast så är det ju så att skulle det vara så att de är mitt uppe i lek och sånt där, då
då kan vi fortsätta njuta en stund. Då behöver vi inte stressa iväg, utan oftast när det blir så där att vi överraskar, då är det ju oftast för att de är lite rastlösa och vi inte pallar med det.
Eller att vi kanske har missat att ha med dem i planeringsstadiet liksom.
Det är väl så ett, det är viktigt alltså, det låter som att det...
Jag tycker det är ett bra tips, att de får vara med och påverka och ha inflytande och delta.
Ja, för oss har det nog varit ganska avgörande att de får vara med. Och även om inte de förstår kartan, bara att de får känna, så har vi visat att på den här vägen tänkte vi att vi skulle gå. Det är klart att de kanske inte förstår, men de känner att de är med.
Familjen Junsell försöker att ta vara på de fina platserna i närområdet kring Åmål där de bor. Och det brukar också Olof Stenlund i Luleå göra. Och när vintern kommer, ja, då växer hans närområde rejält. När isen lägger sig på havet och han kan cykla ut.
Men det går ju bra på snön. Det blir lite annorlunda tempo så här på vintern. Man myser på liksom och kör skoterspår och sådär. Så det är väldigt, väldigt skönt. Det är ett jäkla väder vi har. Det snöar som tusan.
Ja, det är det. Det är väldigt ymnigt snöfall. Men ändå inte så där farligt att det är snöstorm. Det är mer att man får vara, ja, ha kläder efter väder och... Vissa dagar, de finaste dagarna, då är det en helt annan känsla kan man ju säga när man är ute och cyklar. Men det här känns ju ändå, nu har vi vinden i ryggen.
Ja, nu har vi vinden i ryggen en stund. Men sen så är det ändå, det är inte kallt, vad hade vi, 4-5 minus kanske?
Ja.
Så det är ett oerhört trevligt väder att vara ute i. Jag tycker att det här är jättemysigt. Det dämpar, snön dämpar så otroligt mycket ljudet. Det är som ett, bara som ett fluff överallt. Det hade lika gärna kunnat vara... Arktis liksom. Det är bara en enorm vidd framför oss.
Men tänker du ofta på det? Att vi har, du bor ju ändå i liksom en plats eller på en plats där det verkligen är kontraster mellan sommar och vinter. Det är ju inte det på alla ställen.
Ja, alltså jag börjar göra det nu när, på äldre dagar. Nej, men, nej, men när man börjar, när man vaknar lite upp och börjar se vad man har och man börjar röra sig. Och sen så när man pratar med andra som bor på andra platser på jorden. Jag har ju liksom... Just inom cykling eller vad man håller på med, så är ju communityn är stor idag på grund av internet och det finns forum och det finns Facebook-sidor och allt möjligt. Då får du en väldigt liksom ett uppvaknande, men shit, vi har ju verkligen något som inte finns någon annanstans. Man kan cykla i en frusen skärgård. Det finns ingen annanstans. Fy fasiken, kaffe va? Kaffe ute, det är ändå sjukt svårslaget.
Heine, Heine, get the cup.
På vintern njuter också Katarina Koch-Harke och hennes 17 slädhundar i Miekojärvi utanför Överkalix vid polcirkeln. Hur är det att vara ensam med 10 slädhundar på blåsiga fjäll i kylan utan någon annan att lita på än sig själv?
Alltså oftast är det ju så att man kommer till en så kallad checkpoint och då finns det någon stuga eller då finns det också halm för hundarna och man kan hämta vatten någonstans. Men oftast finns det också så kallade vildmarkscheckpunkter och då sover man egentligen, alltså jag har alltid med mig en liggunderlag och en vintersovsäck, så sover man egentligen bredvid hundarna, men jag själv, alltså man sover inte så mycket under en tävling, alltså när nu sista gång var vi ute 48 timmar totalt och jag sov kanske, alltså jag har sovit 2 timmar kanske, och hundarna har sovit mera, men såklart de springer ju också. Men jag måste ju ta hand om dem och förbereda innan vi ska åka iväg. Och då får de ju lite längre vila.
Hur väl måste man vara utrustad för de här långa turerna? Att kunna läsa av väder, kunna känna till fjällområden?
Ja, alltså det viktigaste är egentligen att man borde nog kunna klara av ungefär 24 timmar ensam i det verkligen dåligt väder. Så man måste ha med sig bra utrustning som en verkligen riktigt bra vintersovsäck och extra mat både för sig själv och för hundarna. Men sen under tävlingen är det inte så, det handlar inte så mycket om orientering. Alltså det är ju bra markerat. Alltså man har ju med sig en GPS och en karta och kompass, men det är inte så att man behöver använda dem i vanliga fall. Men sen under träningsturerna då är man ju oftast ja, själv ute och då... Beroende på vart man tränar, men då är det ingen som har markerat spåret åt den.
Men går det att beskriva den känslan av att vara ute? Det måste ju vara en mental utmaning också. Att du står väldigt länge och det kan vara karg miljö. Och du vet att ja, det hänger hundarnas överlevnad beror lite grann på hur du klarar dig.
Ja, men man har ju tränat upp sig själv för hundarna under en lång period kan man säga. Så man försöker ju inte gå över sina egna gränser eller bara lite grann så att man kan förflytta gränserna kanske i optimala fall. Men om man tänker, gud det blir kanske för mycket, jag klarar inte av det, då borde man kanske inte göra det. Så det tycker jag är alltid spännande att kunna bedöma vad kan vi och hundarna göra eller vad kan vi inte göra så att det inte blir för farligt. Men sen är det också intressant att bli bättre och bättre. Men då måste man ju utsätta sig lite för nya situationer eller obehagliga situationer till att börja med. Men det är nästan som en meditation lite grann. För sen när man kommer i en rytm och hundarna springer och allt går bra, då tänker man inte så det jättemycket på någonting. Det är svårt att beskriva.
Det är alldeles tomt när man står där.
Ja, men på ett härligt sätt. Alltså. Ja.
Färdas i naturen kan man göra på många olika sätt. Med slädhundar eller häst, skidor, skridskor, skoter, med dina egna muskler eller motorer. Josef Hegart, han tar sig helst fram längs vatten i en kanot. Och när han inte är ute och paddlar, ja, då bygger han egna kanadensare. För några år sedan gjorde han en utmaning med några vänner. Ett 135 mil långt äventyr genom Kanadas vildmark.
Bland mig och bland andra så var det en liten dröm då att få komma till Kanada och paddla. Men också det att få vara ute länge och ha friluftslivet som en vardag. Att lika naturligt är att vakna i sin säng och åka till jobb eller skola eller vad man gör. Lika naturligt är det att vakna i sin sovsäck och gå, tända en eld och laga gröt och sen sätta sig i kanoten och paddla ut. Men vi började i en provins i Kanada som heter Saskatchewan. Den är helt rektangulär, indelad efter longitud och latitud. Och vi började i norra delarna av den och sen så paddlade vi oss upp norrut genom nordvästterritoriet och avslutade i en inuitby som heter Baker Lake som ligger i Nunavut. Vi paddlade 135 mil, var ute i 9,5 vecka och började på samma berggrad som Linköping och slutade på samma berggrad som Sollefteå. Så det var härligt. Och då paddlade vi också så här dukade träkanoter som vi hade köpt då i Kanada innan och sen så sålde vi när turen var slut.
Var det som du hade trott då? Det var någonting du hade drömt om. Hur var det när du väl var där?
Den största skillnaden jämfört med vad jag hade trott var att jag tänkte liksom att nu ska vi röra oss i totalt orörd natur. Vi ska börja i skogslandskap och sen paddla upp på tundran. Och då tänkte jag att nu kommer vi paddla i verkligen urskog. Så. Men när vi kom dit och så var det bara ungskog överallt. Och det är ju för att det är så stora arealer av skog som bara är, som ingen bryr sig om. Och då bryr man sig inte heller om det behöver brinna i skogen. Så att det var ju skogsbränder som härjade lite hur som helst. Och sen så kommer det till ett vattendrag och så slutar det. Och det resulterade i att alla granar så var väldigt, väldigt unga. Så. Men det är också en naturlig del i ekosystemet liksom och så. Och vi paddade ju någon natt när vi hade läge så kände vi lite brandröksdoft. Och ofta så i någon 2-3 veckors period så var det, när man vaknade i tältet på morgonen så kunde man titta ut och så kollade man bara rakt fram och tyckte att attans skit, det är dimma idag. Det var ju tråkigt. Men sen kom man ut i tältet och kollade rakt upp så var det blå himmel. Och det är brandrök som ligger längs horisonten och bara skapar en sorts dimma där liksom. Och någon gång fick vi slå läger i en, där det inte fanns ett bar på träna liksom. Men det var ju fint om man kan se hur det börjat blomma i askan och sådana där saker istället. Så. Ja, vi är ute på tundran var lite speciellt. Tundran brukar jag beskriva som svenska fjällen utan fjäll. Så rätt så platt, lite böljande landskap med ungefär samma vegetation. Där. Men då låg vi också all mat över öppen eld. Då. Så då var det ett vägbruksris som fick gå till matlagningen. Det krävdes ju. Man behövde samla ihop en del, men det fanns det gott.
Hur var det för dig att vara ute så där länge och sen komma tillbaka till vardagen igen?
Jag tyckte det var skrämmande hur snabbt man akklimatiserade sig. Liksom. Att man, det tog 2 dagar bara så tyckte man att det här med duscha och sova i säng, det är inget konstigt. Så jag vet inte om jag har nog mest dratt lärdomar av hela liksom gruppprocessen liksom kring att vara planera en grupp med 8 pers och vara ute med bara 8 pers i 10 veckor. Liksom. Det är nog där jag har dragit mest lärdomar liksom. Och,
på vilket sätt då?
Nej, men att det blir speciellt. Vi hade ju ingen, det var ju i princip de enda vi hade kontakt med i 9 veckor liksom. Vi hade en satellittelefon som kostar 20 spänn i minuten att ringa på. Så den använde vi en gång när vi hade tappat all vår köksutrustning i en fors. det är en annan historia. Men, nej, men det blir speciellt att leva liksom, tätt inpå bara liksom, 700 människor. Liksom. Vi hade det bra och sådana där saker. Så, men så, man lär sig mycket av det, hur man funkar. Liksom, hur jag själv funkar i grupp och hur andra funkar i grupp och hur... man kan men se på olika saker, hur massa såna grejer. Det är inte så tydligt svar, men
i Ute med P1 har vi inte bara träffat alla människor du hört om nu. Vi har också lagat en massa härlig mat över öppen eld och pratat om vilket bränsle man bör använda till friluftsköket, och vi har också plockat svamp. Och så var det där med bajset. Hur gör man för att bäst sköta hygienen ute på tur? Vandringsbloggaren Angelica Mejstedt ger några råd på vägen.
Det är väldigt lätt att ha en handsprit med sig i ena benfickan, vilket gör att man kan alltid hålla hygienen. För just handhygienen blir väldigt viktig när man är ute, just om man börjar hantera mat och sådana saker, så att man håller sig ren.
När man är ute i naturen och ska kissa, ja, men då kanske inte märks så mycket om man, vart man har varit. Man märker ju inte heller om djuren har kissat någonstans. Men när det handlar om bajset, då gör man ju faktiskt spår. Hur ska man tänka där för att alla som kommer efter den också ska kunna känna sig nöjda på vägen?
Ja, där är det ju faktiskt ett problem att de allra bästa bajsställena, de sammanfaller ofta med det som är de absolut bästa fikaställena. Så jag vandrade längs med Kungsleden för några år sedan, och sen hittade jag ett jättefint ställe en blåsig dag som var helt vindskyddad och lä. Och sen när jag hade korkat upp min kaffetermos och satt där i godan ro, så såg jag när papper flandrades i vinden, och då visste jag att här har det skett andra aktiviteter för inte så länge sedan.
Men vad ska man göra då med det man lämnar efter sig?
Det som man ska göra är att ha med en liten spade i vandringsryggsäcken, och sen gräver man en grop helt enkelt. För då gräver man ner det som man har gjort, och så slipper någon annan sätta sig och fika i det. Eller så får man vara så här duktig att man letar rätt på ett dass såklart.
Men en spade alltså, det är ju, kräver ju lite extra packning, men du menar att det bör man ha med sig?
Ja, det bör man ha med sig. Annars så kan man kan gräva med en liten pinne, men det är mer jobb såklart.
Finns det någonting annat då när det handlar om hygien? Och det handlar ju både om hyfs och faktiskt renlighet för att inte bli sjuk, eller att någon annan ska bli sjuk för att man har smutsiga händer om man lagar mat till exempel. Är det någonting mer man ska tänka på innan man ger sig ut?
Jag tycker man ska tänka på, när det kommer till hygien överlag, att man sköter hygienen som man hade gjort hemma. Kanske till och med mer noggrant ute. Just för att när man börjar få saltkristaller på kroppen, det är då man kan få obehagliga skav av ryggsäckskanten eller kläderna till exempel. Och då är det extra viktigt i områden som att man tvättar armhålor, man tvättar skrevet. Och sen så ser man till att ha rena underkläder och rena strumpor. För går man runt med smutsiga kläder, då värmer de inte lika bra.
Och att tvätta sig då, jag tänker att när man är ute på vintern till exempel och kanske inte har möjlighet att hitta rinnande vatten, kan det vara då våtservetter, eller hur ska man tänka då med att bli ren?
Där kan man faktiskt göra så att man värmer vatten på sitt spritkök. Jag brukar göra så att jag skickar ut alla eventuella tält med tältare någon annanstans, och sen gör jag ett eget spa inne i tältet i absiden. För då kan man använda varmvatten och göra rent det som behövs, göra rent. Utan att behöva stå ut i kylan.
Inspelningarna inför nästa år pågår för fullt. Och då kommer det bland annat att handla om det här.
Det låter ju så filosofiskt. Men det blir en nära livet upplevelse för mig. Det är underbart att springa när det är vackert väder. Man bara känner livet liksom så här. Och det sjuder igen och allt är vackert. Men det är lika härligt att springa när det är 20 sekundmeter på toppen och regnet liksom är iskallt, letar sig in.
Men menar du det nu? Helt ärligt.
Riktigt.
Vi är tillbaka till våren igen. Vi hörs.